Ska vi be tillsammans innan vi läser bibeltexten och fundera lite över vad den kan tala till oss idag. Låt oss be. Herre, tack för ditt ord. Tänk att de här gamla texterna talar till oss även idag. Att du kommer till oss genom ordet. Det är som att du går på de här orden ut till oss. Träffa våra hjärtan och berör oss på det sättet som vi behöver beröra. Så vi ber att det ska få ske idag. Jag ber att du ska tala det genom de här sakerna som jag har förberett. Att det ska få vara till uppbyggelse och utmaning för oss idag. Herre, hör vår bön. Ska vi läsa texten från Johannes 18, 28-38. Och ni vet hur det fungerar. När det kommer in en då inhoppare som jag är, då är det de svåra texterna som de har lämnat till oss. Men jag ska göra mitt bästa idag. Så låt oss läsa. Vi ska läsa om Pilatus och Jesus. Från Kaifas förde de Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själv stannade de utanför för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick ut till dem och frågade: vad anklagar ni den här mannen för? De svarade: om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte ha överlämnat honom till dig. Pilatus sade: ta honom då själva och döm honom efter er egen lag. Men judarna svarade: vi har inte rätt att döda någon. Till det ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt för att ange hur han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade honom: så du är judarnas konung? Jesus svarade: säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus sade: jag är väl ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Pilatus frågade: du är alltså kung? Jesus svarade: du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna om sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa det då till honom: vad är sanning? Makt och sanning handlar den här texten om. Jesus står inför rätta. Pilatus, alltså den här romerske ståthållaren, frågar honom om han är judarnas kung. Och det är en maktfråga. Det vill säga: är du ett hot mot mig? Är du här för att störta det romerska styret och roffa åt dig min makt? Jesus, han verkar rätt så ointresserad av den här maktfrågan och får samtalet att handla om sanning. Nu påstår han inte att han skulle sakna makt. Han säger att han har ett högst konkret rike. Vi kanske skulle kunna tala om sanningens politik för vår värld. Om vi med politik menar hur man lever tillsammans och gör saker ihop. Men hans rike är annorlunda. Och det präglas inte av den här rädslan att förlora. Förlora sin status, sin position, sin makt och till och med sitt liv. Och genom att kontrastera de här två sorters rikena eller de här två sorters makterna så ställer den här texten en viktig fråga till oss idag. Vilken sorts makt kan göra oss fria? Eller som vi precis sjöng i den här lovsången: vad menar vi när vi sjunger att Jesus är konungarnas konung och herrars herre? Om du är som jag så svarar du direkt, korsets makt förstås. Vad annars? En ödmjukhetens makt som utövar sig självutgivande för andra. Typ så. Ni kanske inte formulerar det så, det är mina ord. Men typ så. Om du är som jag så har du säkert också upptäckt att du i vissa situationer lever som att det här svaret inte är sant. Ibland är den här maktfrågan svår att värja sig för. Hallå! Det är jag som är kung här, bara så du vet. Den andre dyker upp och hotar min tillvaro. Nu är det ju så att ingen av oss är som Pilatus. Men hans agerande i den här berättelsen kan faktiskt lära oss en del saker. Och framför allt då, varför vi ibland tvivlar på korsets styrka. Varför vi ibland, eller om man är som jag, rätt ofta lever som att vi har allt att förlora. Och här är då min första rubrik idag, Pilatus och världens makt. För i den här texten är det så att Pilatus representerar världen. Det antyds när Jesus säger så här, att hans rike inte hör till denna världen och att det är av ett annat slag än romarriket. Det står i vers 36. Och lägg märke nu till att när Jesus talar om världen, då syftar han inte på den goda skapelsen som Gud har skapat och sagt, tittat ut över och sagt detta underbart och gott. Utan han syftar på tillvaron som en slags fallet system. Det trasiga, det gudsfrånvända, det gudsfientliga i vår tillvaro. Och om man läser hela Johannes evangeliet så kommer det där ordet världen tillbaka hela tiden. Och man förstår att Johannes menar att Pilatus är minst lika mycket ett offer för den här världen, för den här fallna världen, som en planerande aktör som gör saker och skapar den här gudsfientliga miljön. Men vad är det då som präglar den här världen som Pilatus representerar? Ja, en sak är att i världen så blir sanningen rätt ofta irrelevant. Pilatus är en pragmatiker. Det viktiga är att hålla sig väl med Rom och att inget uppror sker i hans provins som han är ståthållare över. Fokus ligger liksom på att det fungerar politiskt på något sätt. Pilatus, han inser att Jesus är oskyldig, men ändå avrättar han honom. Just för att bevara lugnet. Det funkar. Det blir smidigare så. Och i slutet av den här texten, när Jesus kommer in och börjar prata om sanning, så avfärdar Pilatus det med en ganska cynisk fråga, verkar det som. Vad är sanning? Det verkar inte vara en nyfiken fråga, utan mer en fråga som kan liksom, nu går vi vidare, ta ett annat samtalsämne. Och en annan sak då som är typiskt för världen, det är att relationerna präglas av ett slags nollsummespel. Och vad menar jag med det? Jo, om Jesus får mer makt så skulle Pilatus få mindre. Om Jesus får mer status så skulle Pilatus få mindre status. Eller som jag har liksom försökt säga lite grann tidigare här. I världen är det som att vi alltid har något att förlora. Därför Pilatus frågar om Jesus är kung. Är du en som är här för att ta någonting ifrån mig? Och efter att förhört Jesus så inser Pilatus då att Jesus inte är ett hot. Särskilt om vi läser vidare i texten efter de här verserna som vi har läst. Men ändå så avrättar han honom. Går med på att göra det. Och det är som att Pilatus är indragen i en slags maktkamp här, va? Eller ett maktspel. Han är klämd å ena sidan från Roms håll. Kejsaren i Rom som ställer krav på Pilatus, ståthållaren över den judiska provinsen. Eller Palestina som det hette vid den här tiden. Att han styr upp och har ordning och reda i sitt område. Och från andra sidan då den här judiska uppstudsigheten som man kan ana i den här texten. De judiska ledarna som kommer där och vill få olika saker. Och han, genom att döda Jesus, så ser han till att bevara sin position. Han undviker ett uppror och undviker att riskera att hamna i någon slags onåd hos sin arbetsgivare, den här kejsaren. Då kan man ju undra lite, vad har Pilatus med oss att göra? Vi är väl inte som han? Nej, det är vi inte. Men det här fallna som han lever i och som han liksom ger uttryck för finns också i vår tid, i vår kultur och de här osynliga normerna som är vår kultur och som vi lever efter. Och världen, det här fallna, det här trasiga, det gudsfrånvända, det präglar också hur vi i vårt samhälle organiserar resurser och människor för att liksom uppnå gemensamma mål och sånt. Det är liksom djupt invävt i allt det här som finns och allt det vi gör. Det som världen är lite det här vattnet vi simmar i, fast inte riktigt ser att vi simmar i det. Och det betyder att det kan kännas självklart att gå in och resonera som i den här världens maktlogik. Det är därför det känns rimligt ibland att marginalisera sanningen. Alltså, kom igen nu, det måste ju fungera, var inte så petig. Och det är därför också lätt att falla in i det här nollsummespelet, där jag alltid har något att förlora. Om det går bra för dig, då är du ett hot mot mig. Är jag den enda som har känt så? Jag vet inte, det är en retorisk fråga. Är det bara jag som ibland ser revirpinkande på jobbet? Och särskilt ni vet, när det omorganiseras och rörs om lite grann, då ska alla helt plötsligt försvara sina positioner. Den här tanken att man kanske skulle kunna vara lite generös och kommer liksom inte upp på agendan. Är det bara jag som tänker, och här bränner det ju till då, att om jag lyder Gud förlorar jag min frihet? Det är nollsummespel, tänkande. Det går inte att tro att jag kan lyda Gud och ha total frihet i ett nollsummespel. Antingen är det Gud eller så är det jag. Det kan aldrig vara både. Och är det bara jag som misstänkliggör? Alla verkar ju ha en dold agenda och vill sätta åt mig på något sätt. Även Gud. Och med andra ord då, vi kan lätt falla in i världens syn på makt. Det här nollsummespelet där liksom man krampaktigt håller fast i sitt. Och den här förminskandet av sanningen som kan finnas. Vi tror att vi har allt att förlora. Och det sorgliga med den här fallna världen, det är just det. I en värld där vi lever som att folk alltid är ute efter oss på ett eller annat sätt. Och då menar jag även vänner och familjemedlemmar. Djupt subtilt kan det där finnas i oss. Så måste vi hålla alla människor på avstånd. Och vi bygger ett slags ensamhetens helvete. Det är det tragiska med världen. Där vi hela tiden ser varandra som ett hot. Någon som kan komma och ta saker från mig. Vilken sorts makt kan göra oss fria då? Finns det ett alternativ till världens nollsummespel? Eller det här förminskandet av sanningen? Och här kommer vi då till Jesus och hans fredsrike. Det är min andra rubrik. Vad är det för någonting? Hur ser makt ut i detta rike? Och det är nu det blir svårt. Nu tänker jag säga något som är jättesvårt att förstå. Både i hjärnan och i hjärtat. Men vi får se hur det går. Så skärp till er nu, höll jag på att säga. Det är nämligen så. I Jesu fredsrike så är det inte så att de här relationerna styrs av nollsummespel som vi har pratat om. Där vi alltid har någonting att förlora. Utan vi har allt vi behöver för att uträtta det som verkligen behöver bli gjort. Det är helt sjukt. Vi har allt vi behöver. Till och med all tid vi behöver. Och när man läser den här dialogen så märker man hur Jesus går inte in i Pilatus nollsummespel. Det här, vem av oss är kung? Han säger kort att hans makt och rike är av ett annat slag än romarriket och världen. I vers 36 så säger han: om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Och vad är det han menar? Ja, men på ytan säger han ungefär så här, va? Om hans efterföljare tar till våld för att försvara honom, då visar de bara att de går in i världens logik. De har ingenting med hans fredsrike att göra. De bara går in i det här nollsummespelet. Vem kommer vinna? Vem ska förlora? Tar du någonting från mig? De agerar, om de skulle försvara honom, vilket de faktiskt gjorde om man läser i kapitel 18. En av dem försökte. När de gör det så agerar de som att fredsriket är någon slags territorium som man måste försvara med vapen. Och det där säger Jesus, så funkar det inte. Så är inte mitt rike. Och om vi borrar djupare, och det här det blir svårt, så säger Jesus att det som bär upp hans rike, det som bär upp den här nya skapelsen som börjar ta form mitt i det gamla trasiga, det är kärlek, vänskap och nåd. Och de tar aldrig slut, utan förmeras när de ges. Det låter enkelt det här, men det är det här som är det helt knasiga. Det finns inget nollsummespel i fredsriket. Till och med livet finns i överflöd. Evigt liv. Det är därför Jesus ger sitt liv istället för att ta andras liv och till varje pris försvara sin existens. Han behöver inte undvika att dödas av andra genom att ta till våld, utan han dör för andra för att de ska få liv. Det är helt upp och ner med det här. Och det är som man säger så här: vi har inget att förlora. Inte ens våra liv. Eftersom Gud uppväcker de döda. Därför behöver inte vi ytterst döda för att leva. Vi är fria från att krampaktigt kämpa för vår existens. Till att älska vår nästa, även fienden, och ge vårt liv för henne om det behövs. För vi har inget att förlora. Livet finns i överflöd. Vad betyder det här? Det får ni prata om i husförsamlingarna. Skicka vidare. Jag ska återkomma till det lite grann. Men det är någonting här man behöver få syn på. Den andra är inte ett hot. Den andra är inte här för att ta någonting ifrån mig. Jag lever i ett rike där det finns. Där det inte är brist utan överflöd. Det här betyder ju inte då att vi ska vara någon slags dörrmattor. För i Jesu rike så är det så att sanningen inte trollas bort på något sätt. Utan det verkar som att Jesus gör motstånd genom att vittna om sanningen. Det är där han landar i den här texten. Han säger så här i vers 37: jag har fötts och kommit till världen för denna enda sak, att vittna om sanningen. Det verkar som att det är så han är kung. Det är så han utövar makt. Vittna om sanningen. Vad är då sanning? Ja, i det lilla så kanske man kan tänka att det är att inte låta starka trycka ner de svaga med det här argumentet. Det måste ju fungera ändå. Så där kan man väl inte göra. Det måste fungera. I Bergspredikan finns en del kreativa förslag på hur man kan stå upp fredligt mot såna här maktpersoner och förtryckare. Ni kan läsa om ni vill. Men på ett större plan, vad är det sanning betyder? Det är väl något i stil med detta. Att Gud älskar alla människor oändligt mycket. Och har gett oss allt. Livet i överflöd. Så jag tänker det bästa motståndet man kan göra. Det är att djupt ner i hjärtat. Djupt ner i självbilden. Djupt ner i vår existens. Vara försäkrad om att vi är Guds älskade barn. Och sen leva det i sina olika sammanhang. Det tror jag är det bästa motståndet man kan göra. För det är ungefär så Jesus agerar. Ett nyckelord i sammanhanget är ju då vittna om sanningen. Alltså vittna. Och det är som att det här ordet vittna, vad är det för något? Det rymmer en hel del intressant vishet, kanske man kan säga. Nämligen att vi inbjuds att vila i att det är Gud som för historien mot ett bestämt mål. Vårt ansvar är inte att förändra världen. Hörde ni det? Det är inte vårt ansvar att förändra världen som jag gärna vill förändra världen och ta över Guds jobb. Det är Guds jobb. Vi vittnar. Och här är det liksom, här finns en enorm styrka i den kristna kyrkans hela historia. För när andra tystnar i de här besvikelserna över att det inget händer, att vi inte får igenom de här målen eller får till den här förändringen som vi kämpar för, då står Guds folk kvar och vittnar om sanningen, väl medvetna om att Gud en gång kommer se till att sanningen segrar. Vad är då Jesu fredsrike? Hurdant är det? Jag har pratat om alla möjliga också. Kan vi ta en bild som kanske kan hjälpa oss på traven? Tänk dig att en blomma, enormt vacker och stor blomma, planteras i ett härjat område. Och som sagt så växer den sig enormt stor och liksom är så här bländande vacker. Problemet är bara att i ljuset av den här blommans skönhet så visar sig det här ruffiga området som blomman står i. Ruffigheten, det trasiga, det onda ter sig bara extra fult i ljuset av den här vackra blomman. Det är irriterande. Och till slut bestämmer sig människor för att förstöra blomman. Man trampar ner den, man rycker upp den och låter den ligga där. Hösten kommer, vintern går. Och på våren växer upp 10 nya vackra blommor som är ännu vackrare än den första. Ungefär så bryter korsets makt världens våldsspiral. Sådan är Jesu makt. Det är märkligt. Det är liksom kontraintuitivt på något sätt. Det går inte riktigt att förstå. Och för den som vill följa den här inbjudan som finns i den här texten att välja fredens väg. Att liksom gå korsets och uppståndelsens väg. Så finns ju en stor utmaning. Eller egentligen två stora utmaningar kanske man kan säga. För det är inte lätt. Det här är en sån här text som har gjort att inte alla men en viss gren i kyrkan ändå tänker sig att fred är kyrkans väg. Och kyrkan kan inte blanda sig i våld på ett eller annat sätt. Och ni känner till de här diskussionerna och de är ganska svåra. Men alldeles oavsett var man landar i den frågan så är det två saker som är en stor utmaning för oss i det här. Och det ena är ju syndens verklighet. Världen påverkar våra liv. Människor kör över oss, hotar oss och kanske till och med slår oss. Eller har slagit oss. Vad gör vi med allt detta? Och det är svårt, lite alldeles oavsett hållning, vart vi än landar i frågan om våldet och freden och pacifismen. Ska vi inte göra motstånd? Självklart ska vi göra motstånd. Men frågan är ju till vilket pris och hur långt vi kan gå. Och det betyder ju, tänker jag, i en syndig värld så betyder det alldeles oavsett vilken hållning vi tar så riskerar vi själva och andra att komma till skada. Och det gäller ju även de som tänker sig att man kan bruka våld. Även där kan man ju äventyra sig själv och andra. Och det som är svåra med det Jesus säger här. Det som är svåra med att liksom leva ut det Jesus säger i relation till makt och våld. det är ju att det inte finns någon garanti i vår värld att vi helt och hållet kan säkra vår överlevnad. Och inte heller andras överlevnad, nära och kära. Inte ens med våld. Att tro det vore att förneka syndens verklighet. Det är det som är så hemskt med ondskan. Det kan ju helt plötsligt bara dyka upp och ta livet av oss. Eller någon som vi inte tycker alls förtjänar det. Det är den ena sidan av det svåra. Den andra sidan är ju uppståndelsens hopp. För parallellt med den här världen som jag har pratat om och som jag har försökt beskriva, som är svår att förstå, men som jag har försökt att beskriva, så finns ju det här nya riket som Jesus kommer med. Den nya skapelsen, fredsriket eller vad det är vi kallar det. Och om jag lever som att jag måste försvara mitt liv, min existens, till den grad att jag är beredd att ta andras liv eller delar av andras liv, så förnekar jag ju någonstans att livet finns i överflöd. Jag tror det är begränsat och måste därför på något sätt krampaktigt hålla, jag måste hålla fast vid det då. Och här kanske det är just det. Om vi tror att livet ytterst kan gå förlorat, om vi undrar om Gud kan uppväcka mig ifrån de döda, då är det ju jättesvårt att låta bli att kämpa för sin överlevnad med våld om det skulle behövas. Avslutningsvis då, i en predikan med många svåra tankar, vilken sorts makt kan göra oss fria? Vilken kung är vi tillber? Vad betyder det att Jesus är konungars konung och herrars herre? Kanske kan man säga ungefär så här. Gud älskar den fallna världen så mycket att han är beredd att bli människa. Han går in i det djävulska nollsummespelet, om man får kalla det. Låter den destruktiva maktkampen drabba honom med full kraft. Han dör. Och det är så han bryter den här onda spiralen. Och öppnar upp vägen till livet. Och Jesus vet att livet finns i överflöd. Han vet att hans liv inte kommer gå förlorat. Även när han dör. Och därför behöver han inte ta liv för att säkra sin existens. Utan han kan ge sitt liv för till och med för de som hatar honom. För att de ska få leva för evigt. Det är det som är svårt med det här Jesus gör. Och det är det som är svårt med den här texten. Det är svårt att förstå att livet finns i överflöd. Och det är svårt att förstå hur det kan ge sig för dem som hatar honom. Så att de ska få leva för evigt med honom. Och den frågan som den här texten ställer till oss då. Det är ju Jesu väg också vår väg. Vågar du tro att korsets makt är svaret på denna världens alla problem? Eller måste vi hitta en annan makt, en annan lösning? Det är här det bränner till idag. Det här är frågan som jag tror den här texten inbjuder oss att brottas med alldeles lite oavsett vart vi landar i olika sakfrågor och teologiska ställningstaganden. Kan vi bli så djupt präglade av uppståndelsens verklighet att vi inte måste säkra våra liv? Att vi inte måste få vår vilja igenom till varje pris? Att vi inte måste liksom krampaktigt kämpa för vår maktposition utan kan ge oss till andra människor? Det tänker jag. Är frågan. Kan vi få grepp om att livet finns i överflöd så att vi inte krampaktigt behöver hålla fast i våra liv? Och kan ge oss till andra människor. Inte bara då genom att dö utan redan tidigare innan där. Att ge våra liv. Det är den svåra frågan som den här texten utmanar oss med idag. Ska vi be till avslutning? Ja, Herre, du är obegriplig. Det är svårt att greppa vad du gör och vad du säger. Det är ju blir uppenbart när vi läser en sån här text och försöker förstå varför du kan ge dig själv för de som hatar dig, för att de ska få evigt liv. Hjälp oss att få syn på vad det är som gör att du lever och dör som du gör. Och hur din makt är. Och hur det funkar att följa dig. Herre, förbarmar över våra hjärtan som inte alltid förstår. Förbarmar dig över våra hjärnor som ibland har svårt att greppa det du säger och det du gör. Kom till oss, Herre, och låt oss få se vad du ser. Låt oss se världen på ett annorlunda sätt. Hjälp oss att inte falla in i det som är destruktivt och bara trasa sönder. Hjälp oss att vara så djupt förankrade i din kärlek att vi är dina barn. Att vi kan älska andra människor på djupet. Herre, hör vår bön.